Nu är det då dags för film för de som vill. Det är ju ingen skattkista idag, men det blir film om Naaman. Och Mattias Od har lovat att gå ut och knappa på filmen. Den är typ 22 minuter tror jag. Det är vår master i skattkistan, Britt-Marie Ljungström, som har valt den här. Kommer garanterat bli bra. Naaman, film för de som vill. Och här inne då så kommer jag fortsätta att predika om i den här lilla serien fyra gånger anden. Och andedop stod det att det skulle vara temat den här tredje söndagen i den här predikoserien. Och när jag väl börjar tänka efter, jag är så sjukt glömsk av mig, så kom jag på att för nästan exakt ett år sedan så hade jag ju en predikan om andedop. Den var inte så dålig faktiskt. Jag kollade på den i efterhand. Så om någon vill fundera på det här med andedop, vad är det? Då kan man faktiskt kolla på våran podd eller söka på våran hemsida efter just det ordet. Så det blir om anden idag med, men kanske temat blir lite mer anden, Gud i rörelse. Den heliga ande är Gud i rörelse. Ibland kan man ju se på teckningar att man kan så här traditionell att Gud är som en gubbe som sitter uppe på ett moln. Det är en lite så här klassisk bild, lite statisk, sitter där, tittar ut. Men den bilden är ju ganska långt ifrån hur Gud presenterar sig själv i Bibeln. Det är liksom inte, det är inte så Gud presenterar sig själv i Bibeln. Gud presenterar sig som en och samtidigt treenig, som fader, son och ande. Och där anden redan från Bibelns första blad är Gud i rörelse. I andra versen i första Mosebok, som blir, så står det att Guds jorden var öde och tom, djupet täcktes av mörker och en Guds vind svepte fram över vattnet. Eller Guds ande. Det är samma ord. Guds ruach på hebreiska. Guds ande, Guds vind svävade fram. Eller i en engelsk översättning som jag läste så står det was moving. Guds ande was moving. Så genom hela skapelsen så är det Guds ande som är med och är i rörelse och är med och skapar. Och långt senare sen då, när Jesus döps, som evangelierna berättar om, när Jesus döps av Johannes döparen i Jordan, så berättas det att Guds ande kommer ner som en duva över Jesus. Inte som en död duva som någon släpper i huvudet på Jesus, bonk, utan en levande duva som kommer ner över honom. Från fadern till sonen. Gud är en men ändå tre. Så här står det i Johannes 3. Inte Johannes 3:16. Nu är jag förvirrad igen här. Jag har skrivit fel evangeliet tror jag. I Lukas 3:21 så står det: nu när allt folket lät döpa sig och Jesus också hade blivit döpt och stod och bad, öppnas i himlen och den heliga ande kom ner över honom i en duvas skepnad. Och en röst hördes från himlen: du är min älskade son, du är min utvalde. Och lite längre fram i Johannesevangeliet, där Jesus står på lövhyddofestens sista dag, står han i templet och står han och ropar ut bland tusentals människor som lyssnar på honom. Så står han och ropar ut: är någon törstig så kom till mig och drick. I kapitel 7 och vers 37. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Och så vers 39 så förklarar Johannes: detta sa han om anden som de som trodde på honom skulle få. Det fanns en munk och författare som är död nu, men som levde i Skåne i Sverige, som heter Wilfred Stinnesen. Han har skrivit så här: vi har en källa inom oss, en källa som är den helige ande. En källa är inte still, då är en dypöl. En källa i rörelse. Vi är så rika och vi lever ofta så fattigt. Hur härligt skulle vårt liv inte vara om vi gick omkring medvetna om att det inom oss finns en evigt flödande källa som är Guds egen ande. Vi söker och söker efter saker som vi inte behöver och som lämnar oss tomma, medan det skulle räcka att sluta våra ögon och med trons öron höra källan med det livgivande vattnet porla. Och idag är ju söndagen innan pingst idag då. Och på pingst så firar vi hur anden inte bara finns hos särskilt utvalda människor, som man kan se i Gamla testamentet. Den heliga ande kommer till Besalel till exempel för att han skulle bli en ännu duktigare finsnickare och konstnär och utsmycka arken i Moseböckerna. Sånt händer liksom hela tiden i Gamla testamentet. Men helt plötsligt så firar vi pingst för att den heliga ande inte bara kommer till vissa utvalda, utan till alla som längtar efter den heliga ande. Den heliga ande börjar fylla och beröra alla Jesus troende som ville. Jag ska läsa de verserna från Apostlagärningarna 2 i all första början där. När pingstdagen kom så var de alla församlade. Det var ju de Jesus troende då. De hörde plötsligt från himlen ett dån som av en stormvind, och det fyllde hela huset där de satt. De såg hur tungor som av eld fördelar sig och stannar på var och en av dem. Alla fylldes av helig ande och började tala andra tungomål med de ord som anden ingav dem. Gud i rörelse, den helige ande, kommer som en stormvind, som eldslågor, och sätter lärjungarna i rörelse. De sitter inte kvar i rummet där och bara gottar sig. Åh, det här var ju så skönt. Vilken upplevelse av Gud. Här ska vi sitta tills vi dör. Liksom, det är inte så de gör. Den helige ande vill alltid vidare. Bredare, djupare, längre bort. Så den här rörelsen, den märks i Jerusalem. Folk hör dånet. De hör lärjungarna snacka olika språk. Och så kommer vers 14 sen i Apostlagärningarna 2. Då steg Petrus fram med de 11 andra och tog till orda och talade till dem. Och så fortsätter Petrus snacka, och helt plötsligt så är det inte bara lärjungarna, utan det är tusentals som landar in i tron på Jesus och som den helige ande flyttar in i tusentals nya människor. Vad är det som händer? Petrus säger att till de där första efterföljarna att i Apostlagärningarna 2, att om de tror och döps så får de den heliga ande som gåva. Man får som gåva. Men sen skildrar också Apostlagärningarna och många kristnas berättelser genom historien. Säkert en del av våra berättelser också som är här idag. Visar att det finns en möjlighet att be om andens gåva och låta sig fyllas av andens kraft. Och jag har sagt det här många gånger innan tror jag, men det är lite som att man får en present när man kanske fyller år. Man får en present, den är vackert inslagen i papper och snöre. Och så får man en gåva, man får en present. Då kan man välja. Man kan göra så att man bara låter presenten, det var så fint papper. Och det är säkert jättefin gåva där inne, men jag vill inte öppna och se vad det är. Jag vill bara njuta av att jag fått en gåva. Och så går man liksom med presenten under armen och tänker att vad fint att jag fick en gåva. Men pappret sitter kvar och snöret sitter kvar. Eller så kan man öppna presenten. Och en del öppnar på en gång och river av pappret. Och andra öppnar försiktigt för att man vill spara det fina pappret. Men Gud ger oss den helige ande som en gåva för att den är tänkt för att öppnas. Vi ska inte gå runt med Gud inpaketerad under armen som någon sorts säkerhetsgrej, utan Gud tänker att vi ska öppna. Den heliga ande vill vara med oss i livet. Och den erfarenheten av anden brukar ibland kallas för ett dop i anden. Ett andedop. Eller en uppfyllelse av anden. Och då kan man tänka att det är som en engångsföreteelse. Men så presenterar inte Bibeln det riktigt. Inte som en engångsföreteelse utan som en pågående process. Det är början till ett liv i anden. Alla evangelierna berättar om att Johannes döparen säger om Jesus så här. Som det står i Markus 1:8. Jag har döpt er med vatten. Han ska döpa er med helig ande. Säger Johannes döparen om Jesus. Och baptissimo, det är ju det grekiska ordet för att döpas som används i Nya testamentet. Det innebär ju att man blir omsluten av någonting. Nedsänkt i någonting. Och som när vi hade dop här förra söndagen så blev ju Lukas som blev döpt då, han blev ju nedsänkt i vattnet, omsluten av vatten. Och där kan vi få bli av Guds heliga ande. Omsluten av anden totalt. Och då får vi inte tänka att det är en punktupplevelse en gång i livet eller två gånger i livet eller tre gånger i livet. Utan det är någonting som vi kan få vara med om gång på gång och leva i. Man brukar säga att andens tempus, grammatiken är inte min starka sida kanske, men andens tempus är presens. Det är nu. Anden kom inte bara till dig och mötte dig en gång för länge sedan. Och det är inte så att anden kommer att möta dig någon gång i framtiden när du blir lite mer perfekt kristen eller lite mer godhjärtad eller lite mer som man tänker att då kanske det är min tur så att säga. Utan anden vill möta oss här och nu, varenda en av oss. Andens tempus är presens. Lite senare sen i apostelgärningarna då, så har de kristna, eller de kallas ju för vägen. De första kristna kallas ju för vägen, inte kristna. Det kom lite senare sen. Mer som ett skällsord eller ett nidord att de kallades för kristna. Att de tillhörde den Kristus som blev korsfäst. Men först kallas de för vägen i apostelgärningarna. De är ju alltid på väg. Därför att den helige ande har berört dem och fyllt dem. De har ökat i antal, de är rejält många fler. Och många judiska höjdare i den tiden börjar se att det här är ett problem. Den här nya sekten som liksom rör sig hela tiden. Och en av dem är ju den här mannen Saul. Då, en urban, karismatisk akademiker från storstaden, romerska staden Tarsus i nuvarande Turkiet. Som när det här händer och är apostelgärningen en up and coming ledare i Jerusalem. Och han beger sig då, som ju många av er vet, till Syriens huvudstad Damaskus. Och för att utrota de kristna där. Det var liksom hans mission. Vi måste få bort de här störiga vägen. Och det som hotar de kristna i Syrien då, det är ju det som på många sätt har skett även i våran tid. Liksom att det blir en utrotning av kristna. Men på vägen till Damaskus så bländas ju han av ett starkt ljussken. Och så hör han en röst säga, jag är den som du förföljer. Och så får han ta sig blind till Damaskus. Men Gud är ju alltid i rörelse. Så jag ska läsa några verser, eller en till gäng verser faktiskt. 9 verser från Apostlagärningarna 9. Och vers 10 till 19. I Damaskus fanns en lärjunge som hette Ananias. Till honom sa Herren i en syn. Ananias. Han svarade, ja herre. Förra söndagen pratade vi om det här att höra Gud. Lyssna till Gud. Och Ananias, han verkar ha varit en kille som hade liksom övat på det här att höra Guds röst. Att höra när Gud talar. Herren sa, gå genast till Raka gatan och fråga i Judas hus efter en som heter Saul och är från Tarsos. Han ber, och i en syn har han sett en man som heter Ananias komma in och lägga sina händer på honom för att han ska se igen. Herre, svarade Ananias, jag har hört från många håll om den mannen och allt ont han har gjort mot dina heliga i Jerusalem. Och nu är han ju här med fullmakt från översteprästen att gripa alla som åkallar ditt namn. Men Herren sa till honom, gå, honom har jag utvalt till mitt redskap. Han ska föra ut mitt namn till hedningar och kungar och Israels folk. Och jag ska låta honom veta hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Ananias gick iväg och gick till Judas hus. Han la sina händer på Saul och sa, Saul, min broder. Herren själv, Jesus, som visade sig för dig på vägen hit har sänt mig för att du skulle få tillbaka din syn och fyllas av helig ande. Då var det som om fjäll hade fallit från Sauls ögon och han kunde se igen. Han lät genast döpa sig och när han hade ätit återfick han krafterna. Det är bra med mat. I Skövde fanns en lärjunge som hette Valdemar och det fanns en lärjunge som hette, vad du nu heter, jag kan inte säga alla namnen. Vanliga människor, sådana som du och jag. Och som Ananias. Som, om man vågar lyssna till andens röst, som den heliga ande vill sända. Överallt där det finns lärjungar så vill Gud som är i rörelse, den heliga ande, sända dem. Gud vill sända sådana som dig och mig. Hur obetydliga och små vi ibland kan tycka att vi är. Så vill Gud sända sådana som oss. Och när Ananias går så förändras ju också hans, den heliga ande gör ju någonting i Ananias. När han, ingen aning om hur långt det var till Raka gatan, men han hade väl en liten promenad liksom, som han gick där ångestfylld och tänkte, är det här liksom min sista stund i livet när jag ska gå och möta Saul som är ute efter att ta död på mig eller fängsla mig. Så han måste ju haft en promenad som inte var jätteskön, i alla fall inte i början. Men det hände ju någonting med honom under tiden. Så när han väl kommer fram så säger han ju, Saul, min broder. På något sätt har den heliga ande visat för honom under den här promenaden att ja, men han är din broder nu. Han som är ute efter att ta fast dig. Och så ber Ananias, Saul ser igen. Och så blir han också fylld av den heliga ande. Och så drar ju anden med Saul, som sen får namnet Paulus. Och sen sänds ut av församlingen, den här missionsförsamlingen i Antiochia då. På en resa som verkligen får vara med och förändra världen. Och som till stor del kanske är det som gör att vi sitter här idag också. Om man läser i apostlärningarna hur den kristna kyrkan liksom expanderade och växte. Men det börjar ju med, ja, det börjar ju med att han fick möta Gud och blev blind. Eller fick möta Jesus på vägen där. Men sen börjar det ju med den här Ananias. Som vågade lyssna på andens röst och gå på det. Även om han säkert var skiträdd i början. Så när anden fyller oss så är inte syftet att det ska liksom vara någon sorts känslomässig egotripp. Då blir det fel. Utan det är Gud som på djupet vill låta dig veta att du är älskad. Precis som fadern sa till Jesus när duvan sänkte sig ner över honom. Du är mitt älskade barn. Gud vill ge oss en förvissning om att vi är hans älskade barn. Men sen vill den heliga ande också sända oss. För den heliga ande är alltid i rörelse. Aldrig still. Och det, jag tror du har kanske, en del av er i alla fall, har haft sådana liksom möten med den heliga ande genom livet på olika sätt. Att det har funnits vissa punkter där du liksom har haft lägen att ja, men här har jag verkligen känt Guds närvaro. Känt hur den heliga ande fyller mig, berör mig. Men också sänder mig. Och som sagt, jag tror inte att det handlar om bara några en eller två eller tre punktupplevelser i livet. Utan jag tror att det är någonting som får ske hela tiden. Om vi är öppna för det. Men ibland kan det vara att man behöver liksom öppna pappret på den här kartongen och presenten. Och verkligen låta den heliga ande få inflytande i livet. Jag vet en sån grej, det är ju sjukt länge sedan. Men en sån viktig grej för mig när jag gick på en bibelskola 4 veckor på Götabro där Torpkonferensen ligger. Och så fick man massa input och det var så här veckor man blev berörd av Gud på många sätt. Och så fick jag upp ögonen för det här med mission som jag hade tyckt verkade svintråkigt innan. Missionären var ju typ de tråkigaste som kunde komma till en kyrka och prata för man somnade bara liksom. Och helt plötsligt så fick jag upp ögonen för det här var otroligt spännande. Och församlingsplantering hade jag knappt hört talas om innan. För tänk att det här var många år sedan. Och så blev allt så spännande plötsligt. Jag köpte en bok som heter Operation World. Som OM hade gett ut som en missionsorganisation som presenterar alla länder i hela världen. Och bönämnen för alla världens länder. Det var så jättespännande att sitta och läsa i. Och så var det som att liksom Gud sände mig. Jag kom inte iväg så långt rent geografiskt. Jag kom till Spanien bara. Men i alla fall lite sen blev jag. Men framförallt kanske i tanken och i bön att Gud sände mig. Och vi kan tänka att våra liv ska vara som en trailer. Ett smakprov för en kommande film. Det här är från en trailer för Ungdomsalfa till exempel. Om man ser en trailer då ska man ju bli sugen på att se. Det är det som är syftet med en trailer. Att man ska bli sugen på att se hela filmen. Man fångas och så tänker man den här filmen vill jag se. Och så kollar man antagligen på hela filmen. Då. Om en trailer gör sitt jobb liksom, och man är några stycken så kan man ju nästan se på någon som sitter, kanske någon som sitter bredvid. Och den filmen vill jag se. Man blir sugen på det. Och det kan vara en bra metafor för när den heliga ande vill sända oss. Att människor, att vi får vara som små trailers för Jesus. Inte för en Jesusfilm bara utan för Jesus på riktigt. Små trailers som får liksom presentera om det är det här det handlar om. Och så kan människor runt omkring känna att ja, det där livet, det vill jag veta mer om. Den där Jesus skulle jag vilja veta mer om. Och då kan man tänka att ja, men jag kanske inte alltid har varit en jättebra trailer för Jesus. Nej, så kan det vara. Men det har ingen betydelse för den heliga ande väljer oss ändå. Om man känner så ibland, då kan man faktiskt tänka på Paulus. Eller Saul som han hette. Som liksom hade som sitt mission att tillfånga ta kristna och helst se till att de blev avrättade. Det berättas att han var ju glad när kristna blev dödade. Kan den heliga ande sända honom liksom, och använda honom? Så kan han väl absolut använda dig och mig också. Så den heliga ande vill fylla oss. Låt oss få en trygghet om att vi är Guds älskade barn. Och sätta oss i rörelse. Så det blir slutklämmen på predikan idag. Att vi låt oss öppna oss och ta emot den heliga ande.